Det är ungefär en månad kvar till vi åker till Yorkshire, till Leeds. Vi ska flyga till Manchester, men det ska bli fantastiskt roligt. Som läget är nu så ska vi se Leeds-Leicester på fredagen. Vi försöker jobba på en lösning där man kan se Blackburn-Norwich på lördagen. Och för de som är intresserade, följa med på Wolves Sheffield United på söndagen. Visst är det så?
Så är det. Och det här är ju återigen en resa i samarbete med Nickes.com. Och det kommer bli en jäkla dunderhelkisk. Så till er som har bokat biljetter, fundera på om ni vill följa med där på Blackburn på lördagen och Wolves på söndagen. Så löser vi det. Och för er som inte har bokat en biljett till den här resan, hör av er till Nickes.com via våra sociala medier. För då går det säkert att lösa extra resenärer. Och det vore ju kul. På plats blir ju livepodd och quiz. Men det vet ni redan.
Mm, det blir det. Det blir i dagens avsnitt Who Are Ya? Eller i veckans avsnitt ska jag säga, som är tillbaka. Leo tog Ben Chief på 6 poäng. Bra jobbat förra veckan. Vi kör väl den här veckan också. Sen har vi lite roliga grejer som kommer. Vi ska göra The Club om Leeds innan vi åker. Vi ska väl försöka få tag på både Olof Lund och Pontus Jansson för deras respektive versioner av livet i Leeds som spelare respektive supporter på hemmaplan. Och sen ska vi väl checka lite pajer också, men det kanske vi har på plats.
Ja, nej, men det är, jag tror att det kommer bli ett dubbel pajavsnitt, lite hemma och lite på plats. Så vi lovar er, Pukka Pajs avsnittet är väldigt efterfrågat. Det kommer, vi lovar.
Mm. Sen måste vi ju säga att Pontus Wernbloom är varmt välkommen att deltaga när helst han önskar och förklara sitt hat mot Bristol City. Jag förstår det inte. Du förstår det inte.
Jag förstår inte. Framförallt så vill man ju att han ska dyka upp i fysisk form så vi kan bjuda honom på en äcklig puckapaj. Men Pontus, jag mässar dig här nu i liksom medan vi spelar in. Och så får vi komma överens om en tid bara när du gästar den här podden och pratar Championship och varför du aldrig spelade där, din svenska Lee Cattermole-kopia.
Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om det vi kallar riktig engelsk fotboll. Vilka är vi då? Jo, det är jag, Oskar Kisk, och med mig
Leonard Jägerskjöld Velander, alltjämt närvarande i denna podcast.
Det glädjer mig i dessa mediebranschvärvningssillutider som det ju är.
Det hade ju varit deppigt om du hade sparkat mig. Vi måste skära ner. Sparka dig, Leo. Du kör ratta den här podden ensam.
Nej, det skulle jag inte orka. It takes two to tango och så vidare. Det är väl ingen som orkar höra bara mig. Eller bara dig.
Ja, för den jag hade nog fortsatt lyssna ändå. Så ostolt jag.
Vi ska dyka in i den omgång, tack och lov, enkla omgång som spelades. Sen var det något omspel under tisdagskvällen. Vi börjar på fredagen. Det var en hejdundrande tillställning i form av Hull Norwich som vi båda satt och såg och mässade kring.
Alltså det är typ det mysigaste jag kommit fram till. Det är när man sitter på en trött fredagkväll, har veckan bakom sig. Man tittar på en championship-match och så börjar du och jag mässa varandra. Hur såg du det där? Oh, vilket mål! Och det var ju så vi gjorde nu också, för jag skrev ju först till dig om John Rowes drömmål här. För det var ju ett riktigt solomål han gjorde.
Ja, var jättesnyggt.
Ja, när han satte 1-0 till Norwich. Och sen skrev du tillbaka att Angus Gunn borde ju visats ut innan. Och det, jag hade ju inte sett den situationen. Jag kom ju in lite senare än vad du gjorde. Så du får gärna berätta vad som hände där. Vid ställningen 0-0 var det, va?
Ja, det är det. Och han kliver ut à la Schumacher back in the days. Och möter Aaron Connolly med en någon form av teknik som Conor McGregor hade varit stolt över. Det är alltså en regelrätt överkörning. Det bästa med det, eller det bästa men det tragikomiska, är att han får frispark med sig. Det skulle ju varit rött kort. Istället får han den bollen.
Alltså det är ju en repris på Schumacher mot Battiston där som du är inne på. Och den är ju helt sjuk. Alltså Connolly, Hull-anfallaren då, bärs ju av med hjärnskakning. Och ändå är det målvakten som får frispark. För det är utanför straffområdet också. Den är helt befängd alltså. Och det blir extra svidande för Hull givet att Angus Gunn sen är matchens lirare. Han gör ju hur många bra räddningar som helst efter det här.
Ja, han har ju en räddning som är utomordentlig, högt upp, långt bort. Men överlag är han ju jättebra. Så det blir ju fasen, det är ju inte så Det är inte så rättvist, kan vi inte säga, eftersom han borde syna till röda. Jag kan förstå att man missar ett rött kort, men att man väljer att ge frisparken till attackanten.
Ja, nej, det är ju sjukt. Det här blir ju för övrigt en 2-1 seger till Norwich. Det är ju en väldigt stark meriterande seger borta mot Hull. Och jag kollar nu här, Kisk. Sen vi alltså hyllade Hull i mellandagarna och sa att de skulle bli definitivt komma på en topp 6 placering, så har de en vinst och 1-2-3 förluster och ett kryss. 1-1-3 sen vi hyllade dem.
Våra analyser är inte knivskarpa eftersom vi skrev ner Millwall som ett bottengäng. De tog väl liksom, gick väl 5 matcher utan förlust och så vidare.
Exakt.
Ja, det enda du har varit stark med, det ska vi återkomma till i nästa match. Norwich tog ju faktiskt en dubbel mot Hull första säsongen sedan 71-72. Och jag älskar mina bullet points. Du hatar de här som inte har någon egentlig bäring eftersom de kan ha spelat olika serier sedan 71-72.
Ja, men det var som den bulleten du skickade till mig i morse som egentligen man vill ta till sig och vill vara glad för. Men du skrev vi är nu den sjätte mest lyssnade EFL-podden. Och jag bara, åh fan,
i världen.
Och det låter ju svinbra. Och sen började jag tänka så här, hur många mer än sex kan det finnas egentligen?
Och just den här vad ska man kalla det, podd, jag vet inte vad det kallas, men de sammanställer och lyssnar. Det är väl någon form av jag vet inte, sida eller app som räknar ihop. Men vi var ju topp 6 av 8 stycken poddar. Men det var väldigt konstigt urval. Så att,
Ja, nej, men liksom utan sammanhang så... Jag gillar sån här statistik, är rolig, men utan sammanhang så kan man lätt ifrågasätta den också. Sista grej från den här matchen. Fabio Carvalho, dunderlån på pappret, debuterar för Hull, såg rätt blek ut, tyvärr.
Ja, han väl kommit in lite i fel tid. Men ge honom ett par matcher så tror jag fortfarande att det kan bli väldigt, väldigt bra. På tal om korrekta spaningar så måste jag lyfta på hatten. För nu är Coventry banne mig på en playoffplats. De ligger sexa i tabellen, wow.
Mm, och de vann ju till slut med 3-1 i detta M69 Derby mot Leicester. Och det vet vi ju är ju oerhört svårt att göra den här säsongen. Så Coventry nu på playoff, jag lovar dig, de är där för att stanna alltså.
Men nu kan jag ju inte säga emot. Jag såg det inte komma. Men de har ju verkligen fått ordning på det. Och det är inte nödvändigtvis Hadji Wright eller Sims som är målen. För Callum O'Hare gjorde 2 påsar när man vände. Och det kom ju ganska sent. För Kieran Dewsbury Hall satte en straff i 44. Men sen såg Abdul Fattah rätt.
Grejen var ju att Leicester fick ju spela med en man mindre då i hela den andra halvleken, men det var ju först i 79:e som Coventry lyckades kvittera och sen blev det då 3 snabba mål där. Men jag fastnar lite för stackars Abdul Fattah här, för det är ett omdiskuterat rött kort. Jag tycker ändå att det är rött. Vad säger du, Kisk, i den här situationen?
Ja, jo, men jag tycker nog ändå det. Men det är väl en, liknande som är innan som också hade kunnat generera ett rött, va? En ganska ful satsning.
Ja, jo, absolut. Jag hörde i någon podcast att det var några som liknade vid Dominic Calvert-Lewins röda kort där som drogs tillbaka. Det här tyckte jag var fulare faktiskt, för det här är en mer träff. Skitsamma, det jag fastnar för här vid det här röda kortet är att Abdul Fattah nobbade alltså afrikanska mästerskapen och spelade där för att satsa på Leicester. Han blir utvisad i första matchen efter att han har nobbat afrikanska mästerskapen. Avstängd i 3 matcher nu i The Championship och är alltså samma längd som hela afrikanska mästerskapen. Mwah, mwah, mwah.
Ja, då, det sätter ju saker i perspektiv. Jag fattar inte riktigt att han nobbar. De måste ju inte ha honom. De står inte och faller med Abdul Fattah, och även om han har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen.
Nej, men det är väl mer att han ser sin chans nu, att han har spelat in sig i laget och inte vill släppa den liksom.
Fin vändning av Coventry. Ni hörde, målet kom precis innan halvtidsvilan. Sen är det alltså 79:e, 88:e och 90:e Callum O'Hare, Milan van Ewijk och Callum O'Hare igen alltså.
Ja, och sen Coventrys form då som vi är inne på. De har tagit 18 av de 24 senaste poängen på de då 8 senaste matcherna. Bara Leicester har tagit fler i ligan. Och i den här perioden har Coventry då dessutom mött Leicester, Leeds, Sunderland, Borough, Southampton. De har ganska lätt spelschema som kommer nu. Så det ska bli spännande att se om de kanske passar mot de bra lagen eller om de bara kommer fortsätta köra över motståndet.
Callum O'Hare har startat 7 matcher, noterats för 7 inhopp, har 5+1. Så att det här är ju en verklig joker att slänga in på offensivt mittfält eller topp, var det nu passar bäst. Birmingham Swansea slutade 2-2 i det som var Tony Mowbrays första match som manager för The Blues.
Ja, och det var ju en väldigt sen kvittering. Det var väl 95:e som Jordan James lyckades kvittera för Birmingham då hemma mot Swansea. Det var ju ett Swansea som annars ledde två gånger om. Harry Darling satte 1-0, Jamal Lowe satte 2-1. Men de delade ju ändå på poängen till slut.
Det gjorde de. Josh Timon noterades för dubbla assist för Swansea. Spelade alltså fram till både Darling och Lowe. Vi är ju en repig skiva ibland och jag tror absolut att Tony Mowbray kan vara rätt. Men man övergav ju alltså en playoff-mässig form, för så bra såg ju Birmingham ut innan man sparkade John Eustace ersatt med Wayne Rooney. Och nu kommer man ju gå mot sin, vad blir det då, 14:e raka säsong i andra divisionen. Och det är en rolig vilande storklubb att ha kvar i serien, förutsatt att de inte åker ur till League One, för den risken finns ju också. Men fasen, de kan ju mer än vad de har visat på de här 14 säsongerna.
Ja, herregud. Alltså som sagt, haft kvar John Eustace, det kanske inte hade räckt till en playoff-plats, men det hade nog räckt till över halvan. Så nej, allt har blivit fel där. Men Mowbray, vi får se på sikt. Vi får ge Mowbray 1,5 år och se vad Blues landar då någonstans. Det ryktas ju ganska stora spelare in nu redan nu i januari, så vi får se.
Cardiff hade inte mycket att sätta emot Leeds, som tog sin tredje raka 3-0-seger i ligan, i cup, och nu i ligan igen då, 9-0 på tre matcher. När Patrick Bamford startade, mål igen, tredje matchen i rad.
Ja, nu har de haft Pirro utanför startelvan i typ 2-3 matcher här, och då när Bamford startade, då går ju Rutter ner i hålet där Pirro egentligen spelar. Men det verkar fungera bra, Bamford, Daniel James och Rutter, just med målen. Lite rotation i Leeds här, Ampadu mittback, Grove kom in som defensiv mittfältare.
Ja, bulgar är han, va?
Ja.
Och sen har de spelar ju med Junior Firpo som vänsterback och Sam Byram som högerback i den här matchen, va?
På pappret är ju det bra. Alltså, Junior Firpo spelade ju liksom i Barcelona för typ 3 år sedan, så jag menar, han borde inte vara på den här nivån.
Nej, det problemet är väl att han blir skadad stup i kvarten, och varför de då vill förstärka försvaret ytterligare.
Ja.
Samma med Sam Byram som haft lite otur i perioder. Vi ska ner i tabellen och prata om mötet mellan Huddersfield och Plymouth som slutade 1-1. Och det var ju en förlust för båda, även om det var en vinst sett till övriga bottenkonkurrenter.
Ja, alltså Huddersfield utökar ju faktiskt avståndet ner till nedflyttningsstrecket med en poäng, givet ryck från de andra bottenkandidaterna. Men 1-1 hemma mot det väl borta svagaste laget i hela serien i Plymouth, det är ju inte tillräckligt bra. Plymouth, deras första match under nya tränaren som jag nu tappar namnet på, vad heter han?
Oj, nu ställde du mig på potten här.
Ja, jag ställde mig själv på potten också, kan
jag
meddela.
Jag tänkte säga, vad heter han då? Ian Foster, va?
Ja, precis, så heter han.
Ja, det var lite, det kom ju liksom 3-4 no-names till tränare. Ian Foster, Luke Williams. För den breda massan, om vi säger. Så att,
exakt. Nej, men Ian Foster är det, och jag menar 1-1 bortom mot Huddersfield får jag ändå se som helt okej, där Morgan Whittaker gör ett av målen.
Mm. Det blir alltså 7 mål på de 7 senaste matcherna för succémannen Whittaker, som du så fint hade din spåkula. Plymouths blott 6:e borta poäng. De enda som är sämre, det är ju Rotherham med 3 borta poäng. Så att
ja, herregud. Det var ett speciellt efterspel här också. Har du noterat Huddersfields ägare?
Nej, berätta mer.
Han satt ju, alltså han var ju de som tog över klubben där i våras. Han satt och twittrade ut liksom att det här är alldeles för dåligt. Managern måste skärpa sig, alltså Darren Moore då. Det får inte se så här dåligt ut, det är alldeles för tråkig fotboll. Varpå han sen la ut en video där han liksom pratar om varför han la ut, varför han twittrade så där, och att de har stora saker framför sig. Så det kändes liksom som att han var lite på sponken. Men jag vet inte. Alltså, jag gillar att ägare är frispråkiga, men jag tycker det blir pinsamt när han liksom ska sitta och basha sin egen tränare istället för att ta med honom i en rum sen.
Ja, alltså ibland tycker jag att det blir lite löjligt när folk i extremt ledande positioner, oavsett om det är fotbollsförbund eller om det är föreningar eller så, man behöver inte twittra då. Det är för oss enkla lekmän som vill sprida vårt innehåll, tänker jag.
Exakt.
You not watching? Let's be avenue.
Ja, alla de grejerna liksom.
Matos från start i Huddersfield, alltså lånet där. Preston North End är tillbaka på ett på vinnarspåret igen, 2-0 hemma mot Bristol City.
Ja, Will Keane, vår kompis, blev matchvinnare. Hoppade in, gjorde bägge målen i den andra halvleken. Och det var ju en välkommen seger för Ryan Lowe, Preenies tränare, som ju är satt under ganska hård press. I alla fall i de lokala tabloiderna.
Ja, och ropades väl lite avgångskrav och sånt från supporterhåll. Men om man tänker rätt på saken, om man kollar deras trupp och glömmer bort allt vi har sagt om dem inför säsongen. De ligger i 12 nu, förvisso med minus 11 i målskillnad, det är bedrövligt. Men de är ju 2 poäng från playoff. Alltså deras trupp är inte mycket bättre än så, egentligen.
Nej, 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 alltså det är precis. Men det är väl att man i flera år känt att så här, när ska PNI ta nästa steg? Och så är de bara kvar i den där mittensörjan. Men alltså truppen är ju inte bättre, den är ju en mittensörja-trupp så.
Ja, och det finns ju andra klubbar som då i så fall borde ta nästa steg före Pini. Men visst, man ser om sitt eget. Man är inte så realistisk som subjektiv supporter. 3 matcher utan mål för Robins, Bristol City alltså. Det har inte hänt sedan april 2021. Vi pratar ligan då alltså. Rotherham, ja fasen, jag lider med Victor Johansson som vaktade målet när de föll hemma mot Stoke med 0-1.
Ja, och om det inte vore för den här sanslösa Lewis Baker-frisparken som ju faktiskt är en kandidat till säsongens mål om du frågar mig, så slutar den här matchen 0-0. Men ingen målvakt, jag lovar Ekisk, i hela världen tar den där frisparken, för den är perfekt bakad.
Nej, det är en sån där Clarence Seedorf-träff som liksom rör sig lite obehagligt i luften innan den hittar in i bortre krysset. Ja, det är inte många som tar den.
Nej, riktig Baker-brasa där alltså. Otrolig.
Bakers brasa. Rotherham noteras för exakt 0 skott på mål i den här matchen. Och nu är de 8 poäng från säker mark. Vad talar för Rotherham?
Nej, men ingenting. För nu, så här, okej. Okay. Förra året ska vi tänka att de låg risigt till. Inte så här risigt till i januari. De tappade Dan Barlaser då till Middlesbrough. Gjorde ett bra fönster. Ett tillräckligt bra fönster som faktiskt räddade dem kvar. Men jag skulle vilja påstå att de bottenlag vi hade förra året i Blackpool, Wigan och vilket tredje nu var som jag lagt bort, stackarna. Reading blev det till slut. De var ju faktiskt sämre än det vi har här i år, i min känsla. Så jag tror att Rotherham, det finns inget som talar för Rotherham. Och bara för att förstärka det, på de 15 senaste matcherna har Rotherham en seger.
Ja, de klarade sig tack vare att, ja men som du säger, andra lag var sämre. Dessutom fick ju både Reading och Wigan minuspoäng. Nu hade inte det hjälpt ändå eftersom både QPR och Cardiff var sämre än Rotherham. Men de räddningsplankorna finns inte den här säsongen.
Och då ska man säga att Victor Johansson är ju typ en lika bra målvakt den här säsongen också. Han är ju räddat överlägset flest skott återigen den här säsongen. Det är helt sjukt.
Ja, varför vi kanske inte pratar så mycket om honom är för att Rotherham är så pass mycket sämre än förra säsongen. Och det är långt ifrån hans fel.
Verkligen.
Faktiskt lite deppigt att de två lag som har släppt in flest mål i serien, de har svenska målvakter.
Det har jag noterat, jag ville bara inte säga det.
Jag vill inte heller säga det. Men det är ju som det, men det är fortfarande två bra målvakter.
Det är två väldigt utsatta målvakter, så kan man säga.
Så kan man definitivt säga. Rotherham, sa vi det, att de har en seger på de 15 senaste?
Yes.
Ja, men vad bra, då säger jag det igen.
Det är bra, det var tydligt.
En gång, ingen gång. Två gånger, en gång för mycket. Southampton besegrade Sheffield Wednesday, vårt kära Owls, med 4-0. Det var ord och inga visor.
20 raka matchen utan förlust. 4 olika målskyttar, varav Adam Armstrong gjorde 1+2. Saints är ju, de är ju faktiskt bäst i serien just nu. Man skulle vilja se dem möta Leicester egentligen.
Ja, det skulle man vilja göra. Man skulle vilja se Leicester och Leeds mötas på Ellen Road också.
Det vill man definitivt göra.
Och sen är det ju, de radar upp chanser förvisso, men det är ju inte så att det är 14-1 i skott på mål. De är också ganska effektiva. Du vet, håller bollen, tråkar ut motståndarna och sen när de väl sätter fart på bollen, då är det svårt givet motstånd.
Verkligen. Nej, det är, nu när de har liksom satt den där defensiven så är de ju typ, alltså de är omöjliga.
Ja, de är svårforcerade Saints. West Brom besegrade Blackburn med 4-1 och det är en av anledningarna till att det blir så många insläppta för Leopold Wahlstedt. Han får ju ingen hjälp.
Nej, alltså jag menar det Blackburn var bra på förra året. De hade ju typ lägst XG framåt, va, och ändå tog de nästan en playoffplats. Men defensivt var de ju bra. Det har bara helt tillintets gjort den här säsongen, trots fina namn som Dominic Hajem som till och med gör självmål i den här matchen. Alltså, lyssna på det här, Kisk. Rovers har tagit minst poäng av alla i ligan sedan starten av december. Det är ändå 9 matcher. Släppte in flest mål, 24 stycken på 9 matcher. Näst värst under den perioden har släppt in 18. Det är alltså 6 mål bättre. Det är liksom inte Wahlstedts fel, utan det är kaos i den där defensiven.
Ja, jag undrar om inte... Nu tänker jag objektivt här. Om Jon Dahl Tomasson kan vara nästa man under lupp som manager... Mm. De har en poäng på de 5 senaste och de börjar ju närma sig, nu tror jag de slipper liksom nedflyttningshot, men fasen, snart kan de se sig omsprungna av Plymouth till exempel.
Ja, nej, alltså verkligen, det här är problem. Sen har ju Blackburn kanske inte riktigt pengar för att sparka tränare hur som helst. De får nästan hoppas på att Tomasson hoppar av självmant och tar Sverige istället. Men nej, det ser jävligt jobbigt ut för Rose.
Ja, och vi kan väl säga att Sammy Smodic och Harry Pickering saknades PGA-sjukdom. Det är ju 2 tapp om något. Sammy Smodic är en av säsongens bästa spelare. Och det är ju klart, tappar man 16... ligamål, då blir det tufft. Men Tom Fellows i West Brom gjorde sitt första ligamål i karriären. Det var 1-0-målet, därefter Brandon Thomas Sante dubbel då på varsin sida om Hajem, självmålet.
Mm, hjälpte ju föga. Jake Garrett reducerade på ett vackert sätt.
Nej, det hjälpte föga. Millwall är ju ytterligare ett sorgebarn, även om de skaffat sig hyfsat med poäng för att inte behöva känna sig flåsade i nacken. Men det här blev det gjorde de med 1-0. Det är det jag ska säga.
Ja, genom Joe Bryan. På riktigt en Fulham legend alltså. För er som minns den där playoff-finalen för ett par år sedan mellan Fulham och Brentford, så gjorde ju vänsterbacken Joe Bryan Fulhams bägge mål i den finalen. En riktig tavla av Raya Warf som stod i Brentford-kassen. Så Joe Bryan för...
Det var väl typ de enda chanserna Fulham hade på över det mötet, va?
Nej, Brentford var mycket bättre i den finalen. Men det skiter vi. Joe Bryan för evigt ihågkommen tillsammans med andra stora vänsterbackar som Jerome Bonicell och... Carlos Bocanegra, vi karriärde ju där ute ibland, och mexikanen Carlos Salcido. Vilka jävla vänsterbackar Fulham haft ändå. Paul Konchesky.
Keko Safai. Sen är det väl Sian Fleming som gör målet inom citationstecken. Det är hans träff som touchar Joe Bryan, inte i offside-position. Visst är det så?
Mm, så är det ju. Sian Fleming som har vaknat lite nu. Men det hjälpte ju föga när Borå vände på genom Lucas Engel, Isaiah Jones och Marcus Fors.
Det var dubbelt nordiskt alltså bakom den vändningen i en match som var rätt jämn ändå. Jag hade nog kunnat gå hur som helst, men bra lag har tur och så vidare. Ipswich Sunderland slutade 2-1 och det har ju fått Sunderland supportrar att gå helt bananas.
Mick Beale har alltså bara tränat Sunderland i 6 matcher. Fansen skrek under den här matchen på hans avgång. De skrek också efter en striker. Man kan inte begära att Sunderland ska vinna bort mot Ipswich, givet hur Ipswich har varit den här säsongen. Men det är ju inte bra när publiken vänder sig mot den nya managern redan efter 6 matcher.
Nej, det är naturligtvis inte. Men det är en jävla träff Jack Clark får på. Det är ju deras utropstecken den här säsongen när andra kugghjul inte riktigt funkar i maskineriet. Dock Ipswich första seger i ligan på 6 matcher.
Och Leif Davis med sin 10:e assist i ligan för säsongen. Med det är han ju 2 i assistligan, vänsterbacken. Imponerande.
Mer roliga Sunderland-nyheter i nyheterna. Söndagen bjöd på en match. Den spelades mellan QPR och Watford och slutade med bortaseger efter en dubbel av vår gamla favorit.
Jake Livermore, eller som du brukar kalla honom, The Enfield Iniesta. 2 skott utifrån straffområdet.
Nog för att han är från Enfield, men han har alltså 0 likheter med Andres Iniesta.
Nej, 0.
Det är det som är så jävla roligt. Ofta är det någon så här Akos Bosaki som är The White Pelé, ändå så här, har väl gjort någon skön snurrfint någon gång. Men jag vet inte, det finns inget som talar för att Livermore. Men jag är fortfarande ett av de bästa smeknamnen, helt klart.
Ja, gud ja. Och jag har faktiskt sett honom göra mål live, måste jag säga, varje gång. Det är en av
mot Spurs, liksom... va?
Mot Spurs dessutom, ja.
Tottenham legend.
Ja, så Livermore gillas. QPR hade faktiskt avslutat den här 16-9, bara 7-2 på mål, förlorade ändå. Ja, nej, QPR, jag tippar ju dem högre upp i tabellen nu i vår halvtidstips. Det får han äta upp, för det börjar se riktigt brunt ut.
Ja, det ser riktigt tungt ut för Cifuentes manskap. Det var alltså 8:e förlust på Loftus Road för säsongen. Och de, hur många matcher har de spelat på hemmaplan? 14. Det är fan ja, för bedrövligt.
Jag höll på att säga 7, men... Watford 12 raka utan hållen nolla, men de går ju ganska bra, så det spelar inte så stor roll kanske.
Nej, det är riktigt så PNI-statistik. PNI är det enda laget som kan vinna en match genom att släppa in fler mål än vad de gör. Jag fattar inte om de har tagit sina poäng.
Verkligen.
Men kul med Watford uppe där och stökar i playoff-träsket. Vi ska nämna att på tisdagen så slog Bristol City ut West Ham ur FA-cupens tredje omgång. 1-0-seger på hemmaplan. The Magic of the Cup. Och det var bra jäkla limbs på målet. Vi lyssnar. Såklart, Tommy Conway, baby.
Ja, ah, så fint att Bristol City får motbevisa Pontus Wernbloom. Vilka får de möta nu i FA-cupen? Det har faktiskt inte en aning om.
Det såg jag här om dagen. Jo, de får möta Nottingham Forest eller Blackpool.
Mm-hmm, spännande. Det känns ju som att det kan ligga ett avancemang även där i botten för Bristol City.
Det som är lite tråkigt är ju att det blir rätt många championship-möten. Leicester, Birmingham, Leeds, Plymouth. Vad hade vi
Watford,
mer då?
Southampton.
Exakt. Man vill ju se lite Giant Killings, det vill man.
Verkligen.
Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se. På dagens kupong, eller på helgens kupong, så landar jag ju faktiskt i den för lördagen hetaste matchen. Det är match 7. Det är QPR mot Millwall. Vi börjar med att säga att det är jackpot på 14 miljoner. Det här är derby, det är ett ångestmöte. Det är Millwall som lite andningsrum och ett QPR som fasen inte har råd att tappa fler poäng. Särskilt inte på hemmaplan, det är en jävla ångest i det här mötet. De är direkt usla hemma på Loftus Road, sämst i serien. Och ser det ut som det gjort på sistone, då finns det nog inte mycket som kan rädda Cifuentes hoops. Det blev förlust senast, men det hände något med Millwall när vi skrev ner dem i podden. Jag tycker att det här kan kategoriseras som ett otroligt svårbedömt möte, men lutar lite åt tvåan initialt. Jag tycker mig se att man fått igång sin stora stjärna, The Bermondsey Bergkamp, Sian Fleming, plus ett par andra spelare som faktiskt gjorde bättre på sistone. Så ser vi streckprocent som vanligt och odds närmare spelstopp, och så kollar ni in skadeläge och avstängningar inför matchen. Men Millwall lockar här. Leo, vad mer ska man hålla koll på i helgen?
Fredagsfighten på Stadium of Light, Sunderland mot Hull City från nordöstra England. Riktigt deppiga omgivningar där. Så det gillas ju och uppskattas. Två klubbar som har stora ambitioner, men som kanske inte lever upp till det formmässigt just nu. Tidig lördagsfight, Swansea Southampton. Kanske också säsongens mest givna kryss, 16-0 på lördag, Stoke mot Birmingham. En match på söndag, Leeds Preston. En match på måndag, Leicester Ipswich Town.
Jag är, som jag har skrivit, jag är konservativ i mitt fotbollstyckande. Men fredags- och måndagsmatcher för oss småbarnsföräldrar som har aktiviteter på helger är mumma. Reddings match mot Port Vale i helgen avbröts när hemmasupportrarna stormade planen i protest mot den kinesiska ägaren Dai Jonge. Jonge som tog över klubben dagen före deras senaste playoff-final. Då förlorade de på straffar mot Huddersfield 2017. Sen har de ju rasat ner i League One och kämpar alltså för överlevnad i det som är tredje divisionen. Det finns inga pengar till löner eller personal, och ryktena säger att han bara vill att klubben ska konka så att han kan bli av med skulderna.
Ja, är det en jävla hemsk situation alltså, och det var ju fint att se för Reading-supporterna. Det var en planerad stormning av planen här. Reading-supporterna fick ju stöd av de tillresta Port Vale-supporterna som tog den i hand och applåderade dem. Och det har liksom strömmat in stöd nu under veckan. Det har blivit Englands största fotbollsnyheter. Strömmat in stöd under veckan från liksom fotbollssupportrar över hela landet, allt från Arsenal till Northampton har liksom backat Reading fans, och det är ju fantastiskt fint. Men det har alltså läckt från klubben, det finns alltså whistleblowers i klubben som menar att Dai Jong på riktigt försöker göra så att klubben går i konkurs, så att alla skulder ska bli avskrivna. Och det är ju liknande som han har gjort med sina två tidigare klubbar, en belgisk klubb och en kinesisk, som båda konkat tidigare. Och vi kan ju lyssna på ett klipp här från en av de mest engagerade Reading-supporterna som intervjuas i Sky Sports. Klipp Kevin, vi lyssnar på killen här då. Nej, jag vet inte vad det säger Kiss, men det är en sån fruktansvärd förjävlig situation. Nu har ju IFL gått ut och sagt att Dai Jong måste förvalta klubben eller sälja den. Men jag tror inte de, om jag förstår rätt, så juridiskt kan de inte kräva det. Det är ju hans egendom. Han kan liksom
låta den förfalla helt.
Han kan låta den förfalla. Mm. Så det liksom spelar... Det spelar ingen roll att de går ut och säger det, mer än signalvärdet av det liksom.
Det som, alltså, vi har ju kanske hånat Reading för att de är intetsägande och tråkiga och liksom inga rivaler på det sättet och ingen jätteintressant klubb. Men det här får ju steken att vända ganska drastiskt. Nu känner man ju fan, jag är Reading, anti-Dai Jong Society. Och det man hoppas är ju att de överlever. Jag hoppas de rasar ner i League 2. Jag hoppas de får ett liksom supporters trust-ägande, lik Luton fått en gång i tiden med flera. Och att de lyckas resa sig och tar sig tillbaka åtminstone till League 1, gärna till Championship.
Ja, men det här är ju en klubb som historiskt sett är en championship-klubb med ambitioner och aspirerar på att vara i högsta ligan. Vi har ju verkligen drivit det här att Reading är inte ett sägande, men det är som du säger. Jag har ju varit inne och nallat på att beställa hem en tröja nu till stöd för The Royals liksom.
Det enda man inte vill är att pengarna hamnar på någon jong jävla konto.
Nej, det är därför jag inte gjort det än. Nej, det är så jäkla sorgligt det här, och det här är ju faran med... Alltså, man måste ha så... oerhört mycket bättre regelverk och kontroller av ägare än detta. Alltså, de visste ju när han blev ägare att han hade kört två klubbar i botten liksom tidigare. Som jäkla, du vet, opportunist också. Dagen före deras playoff-final till Premier League så köper han klubben och så går de inte upp. Fy fan. Det är bara mörkt alltihop.
If nothing changes and Dai Jong remains as the owner of Reading Football Club, where does this end?
I mean, that's a million-dollar question, Chris, to be honest with you. It's very, very difficult at the moment to imagine what our Saturdays, what our Tuesdays would be like without being able to go to the Select Carl Eaton Stadium, to go to, you know, away games. We've got one of the highest averages of away attendances at the moment in League One, and that just shows you the strength of feeling where our fans want to get behind the team. In terms of potential buyers coming through, you know, we're led to believe at the moment that Dai Jong wants to asset strip the football club in terms of selling off our main assets in players. You know, we've had rumours this week of two players that have come through our youth team, our academy, who have both captained the club on a number of occasions, being sold to Premier League clubs. And that was done behind, as I said, the back of the manager and the football director. So in terms of where we go, we're desperate for a takeover. We're desperate for someone to buy us. So if anyone's watching who wants to buy a football club in a relatively okay area, please let us know, because we would love to do, you know, business with you. But I mean, the unthinkable would be that we don't have a club in 6 months' time. And so these kind of situations, these kind of protests will continue to ramp up in different forms. The group Sell Before We Die have been set up to be able to, you know, to work out what to do with the help of the fan base. And they've done a fantastic job so far, as have other fan groups and podcasts connected with the club. So the time now is really to kind of continue to come together, to take action, to embarrass our owner and get him out of our football club, basically.
Ja, det är mörkt. Men det kan bli mörkare för andra.
Ja, det blir mörkare, för nu är mer nyhetsväg, mer turbulens. Minns ni Fankati Dabo?
Oh, tack.
Den tidigare Chelsea-produkten som missade den avgörande straffen för Coventry i vårens playoff-final. Han spelar numera i League 2-jumbon Forest Green Rovers och sågas fullständigt av sin nuvarande tränare Troy Deeney.
Hey, he's not been good enough for about 5, 6, 7, 8, 9 weeks. Why do you think he was dropped at the start? This is the point. And I just told him in front of everyone. 6 months ago, that kid had a kick to go to the Premier League. Now he won't get a game in the National League. So is that me or him? It's a simple question. Because he's faster than everybody, and purely ability. but he gets run every game, he never makes a tackle, and every time the ball comes to him, he looks like he kicks it with his shin pads. That's it. That's the reality of it.
So obviously you're happy to call out these players who aren't, you think aren't being good enough.
Why not? I've got fans questioning me. So I'll stand here and do this. Where are they doing the media? Where's their post on social media?
Ja, alltså lika likable som han stundtals kunde vara som spelare med mycket han har varit med om. Han har en jävla tuff bakgrund. Han var en krigare på planen. Han kändes liksom från gatan på riktigt men har gått rätt väg. Troy Deeney, lika olikable känns han som manager.
Nej, det här är ju så jävla fruktansvärt. Alltså, nu vet man ju inte, vi vet inte vad som har hänt mellan Troy Deeney och Fancati Dabo för att Deeney ska säga något sånt här om en spelare. Men oavsett, du säger inte så här utåt. Alltså, vi säger att det inte hänt något dem emellan, att Dabo bara liksom varit dålig i sina prestationer. Alltså, han mördar ju hans karriär här. Det är så sjukt jävla oansvarigt. Det är så extremt otrevligt. Och sen när han försvarar sig med att han får kritik från fansen, varför kan inte jag kritisera Dabo? Det är så pinsamt. Alltså Deeney, för mig gick han från att vara likable till liksom jävla äckelgubbe, fy fan.
Ja, ska vi sticka ut hakan och säga att det inte kommer bli något av honom som tränare?
Våga det gör det. Vi. Och jag tycker också att det här säger någonting om vad Forest Green Rovers är någonstans. De har ju liksom med rätta fått så mycket positiv feedback och kritik världen över som att det har varit världens första helveganska klubb och miljömedvetna
världens
klubb.
Världens grönaste fotbollsklubb, va?
Världens grönaste fotbollsklubb, ja. Men så anställer de den här typen av tränare. Det rimmar ju liksom, alltså det känns som att de borde veta vad det är för typer de anställer. Jag tänker på Duncan Ferguson i våras och nu här. Det är liksom, det rimmar inte med resten av klubben. Vad håller de på med?
De håller på med mycket trams. Vad det verkar. På det roligare då, en värvning som jag tror kan bli succé. Scott Twine lånas ut till Bristol City. Så han lämnar ju därmed Hull som han representerat hittills under säsongen. Han tillhör fortfarande Burnley men spelar alltså på Ashton Gate under våren. Det här är ju potentiell succé.
Ja, och då slänger jag, det håller jag med om, och då slänger jag in en övergång som har gått lite åt andra hållet. I och med att Scott Twine har kommit in så har Andy Weimann lånats ut från Bristol City till West Bromwich Albion.
Mm. Jag har inte riktigt hittat tillbaka till fornstora dagar, men han börjar bli lite till åren också. Han är väl 5-6 år yngre än vad vi är, så det säger inte så mycket. Det sägs att Liverpool jagar Sunderlands målvakt Anthony Patterson då som stabil tvåa, antar jag. Har ju gjort det väldigt bra den här säsongen.
Ja, ah, men verkligen. Det sägs att de ska sälja Kevin Keller. Han heter ju Kevin fast det stavas Kamin. Men Kevin Keller sägs att de säljas till sommaren och då ska Anthony Patterson ersätta honom. Southampton lånar in Joe Rothwell från Bournemouth och det är ju en oerhört breddande värvning. Bra för dem.
Affärsmannen Chilen Patel väntas lägga bud på just West Bromwich Albion. Han är Florida-baserad och hans tillgångar värderas till över 2 miljarder kronor. Så att pengar finns, men det handlar ju om att spendera dem rätt.
Och bli av med Guishan Lai, West Bromwich skurkaktiga ägare för tillfället. Leeds-tränaren Daniel Farke är tydlig med att man letar en ny vänsterback där Junior Firpo förvisso har hittat formen nu men som du nämnde tidigare Krisk gått mycket skadad. Hellas Veronas Josh Doig och Borna Barisic i Rangers nämns också som alternativ. Daniel Farke fick en fråga om Ryan Giles som dock verkar vara på Cardiffs radar efter en tung start i Luton och det vore helt sjukt om Ryan Giles landar i Cardiff för han är mycket, mycket, mycket bättre än så.
Ja. Som högsta nivå. Men jag tycker att han har dippat lite senaste året. Ange Postecoglou i Tottenham uppges vilja värva Casey McAteer från Leicester. Och det kittlar ju lite att vi får möjlig Tottenham Legend.
Det förstår jag att du tycker. Sista nyheten för dagen. Robert Snoddas har lagt skorna på hyllan. Över 600 matcher och över 200 poäng i en fin karriär. Han var kanske bäst i Leeds säsongen 11-12 och Aston Villa 17-18. Båda då i Championship. Även representerat då Norwich, Hull, Hearts och så vidare. Och så vidare.
West Brom.
Luton, West Brom. Många klubbar.
Tack för allt, säger vi. Vi kickade tillbaka Who Are Ya förra veckan, vårt lilla quiz-segment där man genom poängen 10, 8, 6, 4 och 2 ska försöka lura varandra eller hjälpa varandra att hitta en spelare som döljer sig bakom rebusen, lite likt hur resorna är På spåret.
Mm. Och vi kör väl igång direkt, i min tur att quizza dig. Känner du dig redo, Kisk?
Nej, för helvete, det är inte alls det. Sverige på bästa sändningstid. Men kör igång, det är, riva av plåstret.
Kommer läsa varje ledtråd två gånger, framförallt för lyssnarnas skull. Men även för din skull, om du behöver det. 10 poäng, just det. Du måste ju skriva, jag har flight mode på mobilen här, så du får skriva till mig i chatten när du tror dig veta svaret.
Det gör jag.
Bra, då ska jag ta upp den här. Så där då. Och då kör vi 10 poäng. Westminster född yngling som likt Ricardo Schimeka, James Chester, Sam Johnston och Kevin Phillips representerat rivaliserande klubbar. Andy Weimann lika så, fast baklänges. Vår spelare är dubbelt holländsk. Jag läser den igen. Westminster född yngling som likt Ricardo Schimeka, James Chester, Sam Johnston och Kevin Phillips representerat rivaliserande klubbar. Andy Weimann lika så, fast baklänges. Vår spelare är dubbelt holländsk.
Dubbelt holländsk? Aha. Alltså jag är ju... Jag börjar ju... Det är väl roligare om jag spekulerar lite. Du säger Weimann, du pratar honom baklänges. Vad heter han då? Namjeb. Det är ingen Westminster född yngling.
Nej.
Jag tror att jag är på helt fel spår. Jag tror inte det är någon idé att jag spekulerar mer. Jag tror att vi tar 8 poäng.
8 poäng. Vår spelare lämnade det tillfälliga hemmet, inklusive hans ordinära, för dimmig destination. Det är klös i dubbel bemärkelse i hans nya klubb.
Okej, okay. Det är så en yngling som har spelat på ett ställe där det är dimmigt. Det jag tänker är att det skulle kunna vara en liten ordlek och att han skulle kunna spela i Foggia, som ju då inleds med FOG.
Jävligt långsökt här, jag gillar hur du tänker. Otroligt bra. Ska jag läsa den igen?
Ja, men gör det.
Vår spelare lämnade det tillfälliga hemmet, inklusive hans ordinära, för dimmig destination. Det är klös i dubbel bemärkelse i hans nya klubb.
Det är klös. Det är klös. Ja, tänker lite spelare som har... Nej, jag tror inte jag kommer kunna ta det på... Eller... Ja, jag vet vad, du får nog ta ner på 6:an.
Ja, 6 poäng. Årets unga spelare i League 2. Då iklädd en Goldie Looking Chain. Trots alla ledtrådar och stor talang är vår mittfältare inte lätt att finna.
Ja... Jag tänker så här, det finns en spelare som har spelat i både West Brom och Aston Villa, eller spelat i West Brom, men han tillhörde West Brom, fostrad i West Brom i Chalbion. Sen gick han till Aston Villa, fick spela i varken någon av klubbarna. Sen var han väl i Newport County, som ju sponsrades bland annat av Goldie Looking Chain, the walesiska rapgruppen. Så nu ska jag hitta dig här, och så skriver jag hans namn där. Jag tror att det är han.
Då har du lämnat in, låst in ditt svar. Jag läser 6:an igen för våra lyssnare. Årets unga spelare i League 2. Då iklädd en Goldie Looking Chain. Trots alla ledtrådar och stor talang är vår mittfältare inte lätt att finna. 4 poäng. Men frågan är om det inte är ett mellansteg för vår mittfältare ändå. Vår finne, som faktiskt har representerat Irland, men som har möjligheten att spela för Israel i framtiden. En gång till för lyssnarna. Men frågan är om det inte är ett mellansteg som vår mittfältare har tagit. Vår finne, som faktiskt har representerat Irland, men som har möjligheten att spela för Israel i framtiden. 2 poäng. Borde vi vara oroliga över hans klubbval? Dubbelaset som verkligen fann sin plats i Plymouth innan flytten gick norrut nu i januari. Borde vi vara oroliga över hans klubbval? Dubbelaset som verkligen fann sin plats i Plymouth innan flytten gick norrut nu i januari. Och Oskar Kisk, vem har du låst in?
Finn Azaz.
Det är korrekt, och därmed är det kvitterat i vår kamp här om poängen. 6-6 alltså.
Rolig spelare, men jag vill gärna höra ledtrådarna i början där. Andy Weimann och så vidare.
Westminster född yngling, han är född i Westminster. Likt Ricardo Skimeka, James Chester, Sam Johnston, Kevin Phillips representerat rivaliserande klubbar. De har ju alla representerat West Brom och Aston Villa. Andy Weimann har gjort det lika så, fast baklänges. Ah. Alltså, klubbarna åt andra hållet. Weimann körde ju Villa först och West Brom sen. Finn Azaz körde West Brom först, Villa sen.
Jag fattar.
Vår spelare är dubbelt holländsk. Han heter ju Azaz. Det är ju AZAZ. Den holländska klubben tänkte jag på då.
Åh, Fredrik Lindström. In disguise.
Vår spelare lämnade det tillfälliga hemmet. Han blev utlånad till Plymouth och arenan heter Home Park. Inklusive hans ordinära, alltså Aston Villa, klubben som äger honom. För dimmig destination, Middlesbrough kallas ju för Smoggis. Det är ju smog egentligen, men jag tyckte det fick duga med dimmig destination där.
Jag som var letade i Foggia efter någon gammal skotte som blivit utlånad.
Jag tyckte det var smart. Det är klös i dubbel bemärkelse i hans nya klubb. Middlesbrough har ju ett lejon i klubbmärket och de spelar ju på Riverside. River, tänkte jag. Klös.
Åh, helvete. Det här är nog en av din bästa sätt till dolda ledtrådar.
Årets unga spelare i League 2, det var han. Då iklädd en goldie looking chain. Det var ju Newport som du var inne på. Trots alla ledtrådar och stor talang är vår mittfältare inte lätt att finna. Han heter ju Finn Azaz. Frågan är om det är ett mellansteg. Middlesbrough, vår mittfältare har tagit. Vår finne, Finn Azaz, som faktiskt har representerat Irland. Han har spelat för Irlands U21. Men han är också halvisrael tydligen, så han kan spela för dem i framtiden. Borde vara boroliga. Borough, alltså, Örlands klubbval. Dubbel-A-set, A-Z-A-Z. Som verkligen fanns i plats i Plymouth. Ja, det var det.
Ja, men applåder. Rolig spelare, rolig quiz. Ben Chief och Finn Azaz. Det är ändå för finsmakarna.
Det är ju ligans bästa centralmittfält om man skulle sätta ihop dem.
Ja, men det skulle det nog kunna vara. Då får vi se till att köra en till sittande mittfältare så blir en trio nästa gång.
Ja, exakt.
We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character.
Leo, den här veckan ska vi prata Tony Mowbray, eller hur?
Det ska vi göra. Tony Mowbray som... fan, vi får nästan bara lyssna. Han började prata om annat än fotboll, så kan vi säga, när han hyllade inledningen i Birmingham.
Until you get in and you feel the inner workings of any football club, you don't know. Things like, I'm looking behind you now, look at the buffet they put on for yous. It's unbelievable, isn't it? The food at this club is unbelievable. I mean, it's amazing. I mean, I thought my previous club did amazing things in the kitchen, but wow. This is, you're all very lucky, this is A1. Top Premier League, Champions League food I suggest to you, and you're very fortunate.
Jag vet inte vad du säger, Kisk, men att höra Tony Mowbray prata mat, det är ju fantastiskt.
Ja, vi är ju team Mowbray, det är vi ju.
Ja, ja, verkligen.
På alla sätt
och vis. Men det är kul att liksom mattanterna ska ha sitt också. Det är bra, gentlemanen Mowbray.
Håller med. Hörru, det var ett kort avsnitt, det är vi inte vana vid. Alltså, det var ju väldigt 50 kort. Minuter. Det är herregud. Ju för dåligt.
Hör av er till oss om ni gillar den här längden eller om ni vill ha vanliga längden som är lite för långt. Dryga timmen.
Ja. Men kul med Who Are You tillbaka. Det finns mycket att göra. Vi ser fram emot lite Leeds-specialer nu. Det är så pass stor klubb är de ju att de förtjänar flera veckors fokus.
Exakt.
Tills dess, på återhörande. Ciao!
Ajöken, ajö.